When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ja, du får rappa på lite nu för att contentfabriken går för högvarv idag.
Det är mycket med media.
Det är jättemycket med media. Jag har en tight tidsschedule att hålla mig till idag.
Du ser väldigt
tråkigt. Ska vi börja på något annat sätt?
Ja, väldigt. Fy fan, vilken morgon jag har haft.
Jaha, vadå då?
Men bara liksom skit sen att jag gick upp. Mm. Missnöjda barn, snömodd, en jävla lastbil som skvätt upp brun lera på min vita jacka. Men usch.
Det låter som starten på det här vinterkör. Stora VM-målet rullar in.
Ja, verkligen.
Ja, jag tycker jättesyn om det. Men ja. du har fina glasögon och fin kjol. Jag tänker att du...
Välkomna!
Och du låter som jag brukar göra dessutom. Ja, det är roligt i sig.
Det är kanske den effekten du har på mig, att jag blir mer Ior och du blir mer Nalle Puh.
Exakt. Välkomna till krönikörerna förresten.
Välkomna.
Jag tycker vi låter Elin börja idag så att hon blir på glatt humör. Hon får lite rampljus. Det brukar jag göra.
Jaha, det tror du att jag smälter av. Ja. Jag har två spaningar. Jag tänkte börja lite så här.
Jaha, det var så dåligt eller?
Det prasslas som aldrig förr.
Jag fattar.
Det här har vi ju märkt på våra kultursidor. Där högprofilerade kvinnliga krönikörer förespråkar otrohet. Och tesen är den att det går att ha kakan och samtidigt äta den. Och om vi släpper den moraliska aspekten, går det ens att vara en otrogen jävel i ett samhälle där man ständigt lämnar elektroniska fotspår efter sig?
Mm.
Det är min spaning nummer ett.
Mm, det är fint. Det är fint. Mm. Behöver inte dra nummer två, där har vi det.
Ja, men
när kommer två,
låt mig få ta nummer två ändå, för jag tror att den talar direkt till dig.
Mm-hmm.
Lycklig kontra lyckad. Två begrepp som låter väldigt lika, men som ändå ligger milslångt från varandra. Varför utgår vi från att lyckade människor automatiskt är lyckliga? Och här tänkte jag fråga dig hur du själv relaterar till de här begreppen. Känner du dig lycklig? Känner du dig lyckad? Och vad laddar du de här orden med?
Ja och nej, om du vill ha det samma svaret. Ja, så kan vi gå vidare i programmet.
Ja, okay.
Nej, men det där är ju rätt kul, men otrohet, här emot julen när folk ska ligga hemma och är liksom trötta på familjen och få dåliga julklappar, det är för bra för att
det kittlar.
Ja, men det kittlar. Du kan få spara den andra till en liten dyster januari vecka där. Mm. Utan vi ska ha julotrohet.
Okej. Okay. Hon blev avslöjad en söndagsmorgon när hon var som minst förberedd. Naken i ett hett bad med ansiktet täckt av en sheetmask. Ögonen var slutna och hon hade en true crime podd i öronen.
Sheetmask var passande namn förresten.
Ja, eller hur?
Men det har inget med...
Nej, det har ingenting. Det är bara en tillfällighet.
Mm, mm.
Hennes man dundrade in i badrummet med sin mobil i högsta hugg och hon tvingades då lämna sin meditativa sinnesstämning och blev först irriterad. Vad fan är det för jävla skick att komma in och störa så här?
När hon ligger med sin sheet, men vad är en sheetmask?
Ja, men det är bara en ansiktsmask som gör under.
Under med fukt, mycket fukt. Mm.
Ja, men hon blev irriterad, kom in och störa på det där viset. Men han rev sig i skägget och stirrade ner i mobilen som att han knappt själv förstod vad displayen ville berätta.
Mm.
Och då förstod hon att shit, det här är allvar.
Utefrågetecken.
Han säger, det står här i Verisure-appen att du varken larmade av eller på huset förra torsdagen och fredagen. Och så tittar han så här sorgset på henne och säger, vad i helvete sov du då?
På jobbet, det var jättemycket att göra just då.
Mm, så svarade hon inte.
Nej.
Enligt sagan.
Nej.
Men jag hör om den hela tiden. Otroheten. Den fula, den ledsamma och ibland livsavgörande otroheten. Och i många fall så är det bara lösa rykten och trummor på stan. Men i andra fall så kommer det ju mer nära, som i den här berättelsen som jag började med.
Är det så jävla mycket lösa rykten? Är det inte ingen rök utan eld? Alltså, hittar folk på otrohet? Jag har ju haft en sån påhittad otrohet en gång som jag åkte dit på fast det inte var sant. Fan, vad sjukt det var.
Vad obehagligt. Fast någon anklagade dig för att vara otrogen när det absolut inte stämde?
Ja.
Okej.
Okay. Så jävla sjukt.
Hur kom det sig?
Nej, det var liksom elaka tungor och jag pratade kanske med någon för länge, men det var absolut inte sant. Jag var så jävla, du vet, så när man blir oskyldigt anklagad, kommer jag aldrig över det.
Nej, men så här Kafka-världen.
Nej, men alltså det här, och så var det en av min frus kompisar som då sa det här. Och ja, men jag förlät ju inte henne på åratal, i alla fall inuti mig själv, fastän det är en jättefin människa. Nu har jag gjort det, men jag tror att det har gått 17 år kanske. Allt är förlåtet, Karo.
Karo. Ja, men jag hör om den i alla fall. En vän gråter mot min axel och frågar sig om det någonsin går att komma över sveket. En annan ringer uppspelt och lite fnittrig från krogmiljö när jag sitter hemma och kvällsjobbar och ber mig täcka upp för henne.
Oj.
Om någon frågar så åt hon och jag middag ikväll.
Oj, ja. Och då kliver du in som elak.
Nej, jag tycker den där är jäkligt svår. Man blir ju...
Blir medbrottsling.
Ja, man blir medbrottsling.
Ja. Svårt att se de där barnen i ögonen sen när du vet vad du har
sett. Ja, men lite så... Ja, men som sagt, det prasslas som aldrig förr. Och det kanske inte är så jävla konstigt. Vi är i den åldern.
Mm.
Enligt Statistiska centralbyrån så är snittåldern för skilsmässor för kvinnor i Sverige 42 år. Och för män några år äldre.
Mm.
Men det verkar ju vara så att det nästan i alla lägen kommer fram på något konstigt sätt. Det här med att, som på film, att man blir ertappad i bingen.
Nej,
eller liksom ett avlyssnat telefonsamtal. Det hör inte till vanligheterna.
Nej.
Nej, det är alltid tekniken som avslöjar sveket. De luttrade blir ju då experter på att sopa undan bevis. Man raderar sms, mejl, chattar, historik på löpande band. Men vissa verkar nästan undermedvetet vilja bli påkomna. Alltså du vet, som alkoholisten som gömmer flaskorna skrattretande dåligt.
Ja, men det kan ju vara vägen ut.
Kanske. En vän till mig berättade att han hittade ett främmande hotellkvitto på hallmattan.
Nah,
alltså
det...
hallmattan, det första man ser när man kommer hem. Ja. Man behöver ju inte liksom vara Freud för att konstatera att då vill flickvännen bli påkommen.
Ja, men lite, det är steget efter den använda kondomen, är inte det?
Ja, usch vad äckligt, använda kondom. Jag var inne på de här digitala spår som man inte ens känner till att man lämnar.
Mm.
Till exempel då resloggen på Uber.
Ja.
Mm. Eller appen Tink som registrerar gemensamma inköp. Eller Tesla-appen som visar exakt vad bilen är hela tiden.
Mm.
Eller kanske det mest simpla, hitta min mobilfunktionen.
Ja, som man gör med barnen och som man då gör med en otrogen. Nej, men mobiltelefonen är ju din fiende såklart om du ska hålla på
med det. Ja, det är ju
det. Otrogen människor har ju tycks ha liksom en ganska skev relation till sin mobiltelefon av det jag sett och hört. Den är ju väldigt ofta liksom undanstoppad.
Ja, men precis.
Och ibland finns det på kontoret.
Ibland finns det ju
hemma.
Två också.
Ja, som en bäcknalur liksom.
Ja, precis.
Alltså när du har en partner som helt plötsligt kliver ur alla sociala medier, då kan det ju vara att man vill liksom ha digital detox, eller så kan det vara något annat. Men det finns ju en anledning.
Exakt.
Att bli lite bekymrad då och kolla lite, vad fan är det de håller på med egentligen?
Alltså, för det är ju så att vi läcker hela tiden avslöjande metadata. Det kan ju vara då information om var man befinner sig, eller vad man gjorde en viss tid, eller om fysisk aktivitet. Mm. Och jag läste en väldigt intressant bok som heter Data and Goliath av Bruce Schneier. Och då fick ett gäng forskare under en tid tillgång till några människors metadata. Och det här är väldigt intressant. De mest personliga sakerna uppdagades bara med hjälp av metadatan. Till exempel, de fick reda på att en av försökspersonerna hade ett allvarligt hjärtfel. En hade gjort en abort. Och en hade en hemlig cannabisodling hemma i källaren. Allt det här kan man liksom avläsa. När jag var yngre, då minns jag att jag resonerade som att det fanns bara en lösning på otrohet. Skilsmässa. På direkten. Genast. Och idag så förstår jag att ja, men det är klart att det inte är så enkelt. Det finns flera sätt att leva på. Men jag blir ändå lite chockad när jag går in på otrohetssajten Victoria Milan.
Finns den fortfarande?
Ja. Den har 500 000 svenska användare.
Oj, oj, oj.
Men och du, deras payoff är, gör livet levande, ha en affär.
Det är så jävla omoraliskt.
Det är så jävla omoraliskt.
Men det är ju verkligen någonting med det där med ungdomen, och när man ser otroheten som en total svartvit grej.
Ja, exakt.
Och så får man barn och familj, och så ändras någonting där, och så börjar du liksom dribbla med dina ståndpunkter verkligen.
Ja, att det inte är så inte, jävla enkelt hela tiden.
Vad är din, vad har du för liksom regelverk?
Jag kanske är omodern, men jag tror ändå att monogami är den enda vägen.
Ja, men det håller jag med om. Men om du tar, alltså otrohet tror är ju ändå en jävla gråskala. Det kan ju vara engångsklumperiet någonstans.
Nej, men så här,
och det kan vara en liksom två år
en
långa.
En tredje part i relation är ett jäkla hot. Så kan vi säga, eller hur?
Jo, fast om det är, men om Robert har varit i Sundsvall på en mässa en oktoberkväll lite ensam och någonting gick åt helvete, det skulle du väl förlåta?
Jo, men absolut, jag tror det.
Har du.
Det låter jävligt
varsågod.
Sunkigt med Sundsvall bara. Men, ja.
Varsågod, brorsan.
Nej, men så här, jag förstår att man kan trampa snett någon gång under en lång relation. Ja. Och jag förstår också att man kan bli liksom förälskad under en, alltså, i någon annan.
Ja.
Men jag tror inte att det behöver vara slutet på relationen.
Nej, men det tror inte jag heller. Nej. För jag är bara på Robert Sundsvalls resa.
Men
där,
så sluta.
Jag skulle ju förlåta
mig. Du pratar ju om som detta har hänt.
Jag skulle ju förlåta min fru. Nu lyssnar inte hon så mycket på vår podd, sjuk nog. Så att hon kommer lyckligtvis inte höra det här. Men
nej.
Hon kan ju få ett hållpass här också. Alltså, skulle det där inträffa någon gång.
Allt är fritt fram i Sundsvall.
Absolut. Det är liksom för stabilt och viktigt. Det skulle jag. Däremot den här tvåårslånga smygandet med någon Jens vid Nytorget, det är helt,
ja visst, med kärleksbrev och
då är det godnatt.
Skisser på nya lägenheten som de ska bo i.
Det sveket, ja. Överlever vi inte. Så kan
nej.
Jag,
Men i Storbritannien så varnar en väldigt känd sociolog som heter Catherine Hakim att vår omoderna, rigida syn på otrohet kommer innebära slutet på parrelationer som vi känner dem. Och hon skrev den här ganska omtalade boken The New Rules, Internet Dating, Playfairs and Erotic Power. Och hon liknar gifta par vid djur i bur som måste slå sig fria innan det är för sent.
Det är ju intressant, men jag undrar, alla de som skriver de här artiklarna, är inte de ofta singlar och lite frånskilda och lite sitter och muttrar på kammaren?
Jag tror att det kan ligga någonting i det du säger. För jag tänkte gå in på de här kulturbolagarna. Där, det började med att Vesna Prekopic skrev idén. Och då konstaterade hon att det är orimliga i att vara sexuellt trogen. Och hon frågade sig också varför otrohet anses vara det största sveket i en kärleksrelation.
Mm.
Och hon skrev också att varför ses den exklusiva relationen som en premiss för ett par?
Mm.
Och hon menade att det går att äta kakan och ha den kvar.
Mm.
Och då kom det ett svar då, Ann Heberlein, apropå att vara singel tidsomtätt.
Ja, just det.
Hon skrev ett svar i SvD, men det var liksom ingen egentligen ett svar.
För hon går väl inte i polemik mot det?
Hon tyckte med, precis likadant. Hon menade att otrohet gjorde hennes väninnor gott.
Det är som en spabesök.
Eller hur?
En bra...
Men visste du att svenska kvinnor är mer otrogna än svenska män?
Nej, är det sant? Ja. Men det förvånar mig inte riktigt, för svenska män är ju trötta liksom. Ja. Det är hängpung och prata om elbilen, så att liksom folk... Det är inte roligt för någon.
Nej. Och hon hade någon tes från University of Tilburg som drog slutsatsen att kvinnor som varit otrogna trivs bättre med livet efter otroheten. Mm. Och jag är så här, innebär det här att svenska kvinnor är sociopater eller bara livsbejakande?
Ja, eller någonting mitt emellan som livet alltid är i gråzon. Jag kollade på en grej här på din första där när du drogs in i otroheten av din omoraliska väninna, som jag tycker är lite kul. Ska man berätta eller ska man inte berätta när man får vetskap om att det är någon nära?
Gå till hennes partner och säga, ja, det här händer.
Alltså, vad säger du?
Nej, alltså skulle en tjejkompis till mig berätta så skulle jag inte kontakta hennes partner. Det skulle ju vara, nej. Alltså tjejkoden förbjuder detta.
Ja, men det finns ju såklart olika. Det beror helt hålla på situationen. Men
skulle min bästa vän, om jag får höra att hon är utsatt för otrohet, och alltså kanske inte bara en gång utan en relation som har pågått under lång, lång tid, då skulle jag nog fundera länge och väl på att kanske berätta för henne, för att, ja.
Jag hittar en undersökning här på Golandet. Det är USA då, det landet där inga mellanmänskliga förehavanden lämnas oundersökta. Allt ska göras studier på. Och så har man även gjort studier såklart på det här. Hur golar man ner otrogna människor? Först då, definiera vad som är en otrohet. Det är penile vaginal sexual intercourse, bara för att vara tydlig.
Okay.
Det är det så de definierar. Ja. Det behöver väl inte översättas. I USA då, så säger sig 9 av 10 vara potentiella visselblåsare.
Okej. Okay.
Men det är inte så konstigt. Det här är ju liksom ändå en oerhört moralistiskt land.
Jo, men man riskerar ju att liksom förstöra en familj, ett äktenskap.
Jag vet det, jag gillar ju inte
sådana grejer man har att göra med.
Och gissa vilka som är längst bort i andra änden.
Holländarna.
Nej.
Danskarna.
Men no.
Ja, för les français.
Ja, där är du nere på en bit under 50. Det är klart. Det är ju inte ens... Jag förvånas att det är så hög.
Nej, i den här franska bunden vi håller till, där är det ett misslyckande om du inte har en älskarinna.
Ja, men så är det lite intressant. Det som triggar det att de golar, det är om den otrogna har lång historik av att... otrogna, ska jag säga, för det verkar ju vara vanligare med kvinnor. Mm-hmm. Lång historik av att pressa, då ökar viljan. Och en annan omständighet som verkar öka, det är om paret står inför ett stort kliv, om man ska gifta sig. Mm. Och sen kanske det deppigaste och det mest kittlande, de har otroligt betydligt större benägenhet att avslöja otrogna som blir försörjda av sin partner än tvärtom.
Jaha, då är det lite payback time liksom.
Nej, men alltså fritt översatt är det, rikar har mycket lättare att komma undan med sin otrohet.
Jaha, tvärtom.
Det är tvärtom.
Okay, jag fattar.
Den som blir försörjd av sin partner har fan ingen rätt att knulla snett, tänker de här.
Okej, okay, jag fattar. Mm.
Rika kommer undan. Det är ju en av livets väldigt många orättvisor.
Så jävla orättvist.
Ja, det var bara ett litet sidspel.
Men jag tänkte avsluta där jag började med det här paret, du vet, hon som låg i badet med sin sheet mask och sin true crime på öronen. Jag såg dem på Djurgården häromdagen och de var tätt omslingade i en härlig vinterpromenad.
Älskar den eller den här stackars mannen som kom in rusande i badrummet?
Nej, mannen och hustru. Jag såg dem två och de såg väldigt lyckliga ut, men jag tror att något larm på huset, det har de inte längre. Men du, Hugo, har du några spaningar till mig då?
Definitivt. Nummer ett då, handlar om mitt sjuka behov av att bli bjuden fastän jag egentligen inte vill gå.
På fest alltså?
Ja, oftast fest. Det kan vara något annat också, men det är väl oftast fest. Jag kommer ta med dig på en väldigt prominent kultursalong som förhoppningsvis kommer göra dig lite avundsjuk.
Ja, för jag var inte
massa kända. Nej, det är inte roligt, eller hur? Och genom den här kommer jag över till ett lite märkligt mänskligt flåt beteende vi har som är lite underligt. Och som jag ska försöka förklara. Där har du min första. Min andra handlar om självskanning i butiker. Det har liksom, rubriken är självskanningens fiasko borde glädja oss. Efter nästan 20 år med självskanningskassor så ser många butikskedjor fortfarande inga större fördelar och uppsidor, märkligt nog.
Mm.
Och det här betraktar jag som en delseger för mänskligheten, det tänkte jag.
Mm.
Gräva ner mig lite i.
Men har det funnits i 20 år? Alltså, det hade jag inte trott.
Nej, i USA. Okay. Här har varit lite
kvar. Okay.
Men ganska länge.
Nej, jag känner att jag nästan håller på att somna av den tanken. Så att jag tycker absolut att vi kör på det här med att känna sig exkluderad. För att det kan jag relatera till.
Ja, mm. Det är en tråkig ton du har mot din kollega. Det vill jag först
nej, men din första idé är jättebra, Hugo. Ja, kör på den!
Jag var på en mycket, mycket fin kultursalong häromkvällen. Går du mycket på kultursalong?
Alltså, vad menas med kultursalong? Nej.
En litterär salong.
Ja, det är...
Du är väl en kulturfamilj?
Nej, men...
Det innebär att man är på en fin plats, det serveras vin, det är människor i polotröjor.
Vem
och så
bjuder
man...
in? Men jag undrar om jag kan ha sett liksom bilder från det här i mitt sociala flöde. Jag såg någon operasångare.
Du passar på avstånd, som... precis. Men då ska jag ge dig scenen då. Stor jävla våning på Östermalm i Stockholm. Otrolig modern konst på väggarna. Caterad mat från Café Nizza. Ett hundratal gäster. Jens kanske kan ge mig lite stillsamt glasklink i bakgrunden så att Elin förstår vad hon inte var delaktig
i.
Temat för den här kvällen var Nietzsches, säger man så?
Nietzsche.
Nietzsches betydelse för konsten och man kan ha den här tyska filosofen som ledsagare genom livet. Du fattar nivån, va?
Det låter Marie-Louise Ekman. Pretentiöst,
nej, men, känner jag. Sluta. Marie-Louise Ekman, konstnären, regissören, teaterchefen och filosofiprofessorn Hans Ruin diskuterade de här brännande ämnena medan vi andra satt på stolar eller stod upp. Filosofi tycker jag egentligen är rätt svårt, om jag ska vara helt ärlig.
Det är lite liksom hett nu, känner jag, med så här, att man ska liksom ha någon favoritfilosof och många är jungianer, och, eller hur?
Ja,
du menar att det
är, men filosofi är väl ändå alltid, du menar att det är en trend, det pikar just nu.
Det känns som att det
pikar
lite.
Men är det inte det att vi också inte är religiösa längre, vi hittar ju massa skit
ja, men
som vi ska tro på för att vi ingen tror på
Jesus.
Vi
behöver saker tro på och läsa om och,
ja,
och berika.
Ja, vi behöver
så.
Hänga upp det,
och det är inget konstigt i det.
Men jag tycker filosofi är jättesvårt. Jag läste juristlinjen för länge sedan. Då finns det en kurs som heter allmän rättslära som inbegriper lite filosofi. På de 6 åren eller vad fan det var som jag lallade runt där på universitetet. Jag lyckades aldrig ta den. Jag har 175 poäng inlästa. Men den där gick aldrig. Det var för svårt. Kant tror jag. Jag vet inte fan. Det var riktigt svårt.
Immanuel Kant.
Immanuel Kant. Så att jag har ingen fullödig
juristexamen
på grund
av just
filosofi.
Nej, men jag måste
filosofi.
Ändå säga att jag tycker att det kan vara härligt att läsa filosofi. Det är ju lite av en sån här drömkurs som är, alltså när man är 65 och kan läsa någon vuxenkurs på universitetet.
Ja. Eller seniorkurs. Så hade du kunnat gå och lyssna på en kultursalong på en film där jag märker ja, att du liksom, det öppnas ett mörker inom dig direkt.
Jag men alltså berätta,
och här
vad fick du lära dig?
Alltså, ja, men samtalen fördes på en hyfsat begriplig nivå. Jag förstod en del, ja men... Okej, jag fattar inte exakt allting av hans olika teser. Jag förstod mer när Hans Ruin berättade om hans liv, att han hade en död pappa och en bror och var lite traumatiserad av det. Och sen hade han jobbat som en jävla dåre i 3 månader, liksom skovat så att säga, 3 månader, skrivit 3 böcker. Och efter det så var det som att huvudet brann upp, då kollapsade han. Och sen var han bara på ett mentalsjukhus i 10 år tills han dog. Det tyckte jag var spännande. Men det handlade kanske inte så mycket om hans filosofi, men på ett mänskligt plan var det intressant. Och Marie-Louise Ekman förklarade, när man läser
cool
Nietzsche då,
så
hon är så jävla cool.
Mm.
Då måste man ha den tyska originalboken in till.
Nej.
Så när man läser, läser en särskilt intressant mening, då måste man gå över till den för att jämföra med originalet. Det där är kanske lite överkurs
ja,
för mig.
Ja, verkligen för mig med.
Men när det blev så där svårt och jag inte fattade, då kunde jag zona ut och titta på de andra gästerna som var då, förutom Hugo Renberg, Lena Andersson, Jessica Gedin, David Lagercrantz, Carl-Johan Wallgren, Carolina Ramqvist.
Du var bland vänner helt enkelt.
Jag var bland vänner.
Hur mycket pratade du med dem då? Sa de hej Hugo när de såg dig?
Ja, men, det hade kanske några av dem kunnat göra. Men jag är lite försiktig i såna där sammanhang.
Okej.
Okay. Jag ska bara addera då att det som du står på Instagram, det är Charlotte Gyllenhammar som jag glömde namedroppa. Och jag ber om ursäkt för hela det här, är så jävla vidrig namedropping. Men det hänger ihop med hela det jag ska koka ner det till.
Mm.
Nej, om det här var en bra historia som jag berättade nu.
Ja, då hade du typ ställt dig och kissat på
ja,
mattan.
Ja, då hade jag ju
någonting.
Liksom gått fram något till någon kul. Och sagt något otroligt dumt. Eller pissat på mig att fylla. Eller så hade det liksom blivit någon, någon hade kommit ut som nazist eller någonting. Absolut ingenting sånt. Det finns ingen sånt tvist. Dels för att jag är blyg. Dels för att jag har otroligt dåligt självförtroende i en sån här kontext. Alltså jag känner mig ju inte värdig. Jag är där, men jag kan ju
inte. Du känner dig som en bedragare.
Ja, jag håller mig så långt borta som möjligt från de här kulturella högdjuren. Eftersom jag inte kan någonting om Nietzsche.
Men det är min fråga till dig. Vad föredrar du? Att känna dig som den minst intellektuella i rummet, som i det här fallet. Eller som mest intellektuell bland dina polare?
Ja,
bra fråga. Vad är liksom...
Alltså det är betydligt safare med den där senare varianten. Men en mix är väl kanske att föredra. Men jag är ju betydligt säkrare i mig själv i den andra. Jag tycker det är jobbigt när jag känner mig dum.
Mm.
Och så här, Marie-Louise Ekman som är så jävla ball. Jag kände ju henne i hela min barndom. Min kompis Lovisa, hennes dotter, vi gick i samma klass i 9 år. Så jag har ju hängt där hemma.
Ändå vågade jag inte fram och säga hej
på hela kvällen. Sån idiot är jag. Det är därför ni inte riktigt får en bra, helfullad historia här. Utan bara små fragment av en kväll. För jag vill inte visa mig som den obildade bluff som jag känner mig och är.
Men när du fick inbjudan, då tänkte du ändå, ja... Det här låter kul. Eller du blev glad, smickrad.
Men det har jag ju aldrig känt när jag fått en inbjudan någonsin i hela mitt liv. Så fungerar inte jag riktigt. Däremot tyckte jag det lät ju intressant. Och jag alltid kan, liksom, det kan komma en god historia ur det här. Och jag kan provocera sådana som dig till exempel. Hade ju mys där. Du hade ju gått fram till Marie-Louise och sagt något.
Skulle kunna gjort det.
Ja, och det är kudos, du gör ju rätt. Jag är ju helt efterbliven. Men så att jag istället för att göra det så smet jag hem, jag la mig i soffan som jag gör och tog min lilla hund på bröstet och så satt jag på Liverpool-matchen och så började jag andas djupt och
liksom. Ja, så du var så på ett mingel, gömde dig bakom en dörr, gick hem.
Ja. Och jag blir liksom mindre och mindre ett socialt djur, märker jag. Jag gillar ju vinter som fan, för då är det ju ingen som ställer några krav på en förutom någon gång då. Alltså våren innebär ju ständigt att du ska socialisera. Vintern är ju mer, man kan gömma sig och man kan dessutom gömma sig bakom att man har den där sjukdomen som alla jag har där, som alla andra har tyvärr, kan inte komma.
Är du sån som tackar ja till middagar och sen så får du så här ångest och säger att du har blivit sjuk samma dag?
Det skulle kunna
bluffar du liksom?
Ja,
för
jag har
slippa
gjort det
gå.
Någon gång.
Ja, du har blivit sjuk någon gång.
Nej, men det är ju absolut. Mm. Och det är ju lättare att göra den grejen på vintern, för då tror ju folk på det. Det är ju ingen som tror på det i mitten av juni, att man är liksom hastigt insjuknat. Så att det, på det sättet är vintern mycket bättre för oss introverta. Samtidigt då, och då kommer jag till det som det egentligen var det vettiga i något av det här, så sätter jag ett enormt värde i att bli bjuden. Framförallt till en riktigt förnämlig kultursalong. Känslan av att bli utvald är så jävla härlig. Det är ett egorunk utan dess
like. Men du har varit liksom på Manila, I guess. Manila-festen.
Ja, Manila-festen. Polarpriset.
Det är ju en liksom egorunk av rang.
Och den precis.
Och har man så kul när man är där? Nej.
Nej, jag var där en gång och kommer aldrig någonsin gå dit igen. jag tror inte de skickar inbjudningar längre för att de märkte det efter ett tag. Men jag märkte värst det här var, det var Ellegalan. Jag var så förbannad för att jag aldrig fick en inbjudan till det.
Gud vad
där
de är snåla med den. Inte ens när jag var liksom chefredaktör för modetidning fick jag komma på Ellegalan.
Nej, men jag var helt, och det var smartare med som lyckades bygga upp det där så att man blir så här, vilket imagebygge. Men jag var så, vad fan menar de? Jag är ju en välkänd livsstilsjournalist och där har de massa jävla modestylister och influencers. Jag satt varje år och tittade och bara, tills jag då helt plötsligt ett år fick en inbjudan och gick dit och led och insåg att det här kommer jag ju aldrig någonsin göra om. Men fan, vad nöjd jag var.
Mitt värsta var när min man, alltså bara för senaste åren, började bli bjuden på Ellegalan.
Din man?
Ja, därför att han jobbade med det förlaget som L ligger på.
Jaha.
Så att han bara, nej älskling, jag ska gå på Ellegalan.
Det var inte någon plus en på hans
inbjudan? Nej, jag är inte bjuden plus en. Jag bara, okej.
Så du har alltså inte varit på Ellegalan och inte på kultursalong med Lena Andersson och David Lagercrantz?
Nej,
är
jag
korrekt?
Är exkluderad där. Och det värsta var att när han gick då på Ellegalan senaste gången, då gick han på efterfest med folk från Aller. Och kommer inte hem förrän typ 4. Jag var så jävla arg dagen efter. Men det bara kändes som ett liksom dubbelt hån. Jag bara, gå till den eldgala då, men kom hem.
Passning det här till kom hem första tidigt. Spaning. Ifall om ni har kommit in i podden nu, så spola tillbaka och så har ni förklaringen här då till. Nej, men och då kan man ju fundera på, vad är det som gör att man så gärna vill bli bjuden på olika grejer fast man innerst inne kanske egentligen inte vill gå?
Men
har du
är
någon
inte
bra
det
förklaring?
Djupt liksom, mänskligt att man inte vill bli exkluderad den jo. Gruppen man ser sig tillhöra? Och problemet är att man kanske inte tillhör den där gruppen, men du vill ändå, förstår du?
Nej, det gjorde ju varken du eller jag
uppenbarligen
när jag Jansson och de där satt. Och sen så gjorde jag det och så blev jag totalt otacksam. Kom hitta på sjukdom. Jag tror inte jag får inbjudan längre. Jag vet fan inte. Men om jag har en så ger den till Elin. Hon vill jättegärna gå.
Nej tack, det är bra.
Nej, men, och, både på vårt första på kultursalongstemat. Jag tror att du har helt rätt. Det handlar ju någonting om att man inte vill bli exkluderad.
Mm.
Men det finns en fransk filosof som heter René Girard. Som,
men gud vad du är liksom motsägelsefull. Först säger du att du hatar filosofi och nu så ska du citera en filosof.
Ja,
och du citerar ofta
alla
filosofer bara så du vet.
Alla människor är liksom mångbottnade och mångfacetterade. Så är det ju. Okay. Vi sitter här
man skulle kunna gå tillbaka i våra poddar, för jag tror faktiskt att du har citerat filosofer ett tiotal gånger. Så det måste ju ändå finnas i din liksom, horisont att du tycker att det är spännande.
Ja, det kan ju också vara att man googlar på någonting och så dyker upp ett smart citat. Kanske mer än att det ligger tummade pocketar hemma där jag läste dem. Lyssna nu, det här, för jag tror på din förklaring, men det här är också en jävligt intressant. Det han hade en tes om, det är att vi törstar efter saker bara för att vi förmodar att andra människor vill ha dem.
Ja.
Så här ska jag, människan är en varelse som inte riktigt vet vad hon begär. Så hon vänder sig till andra för att förstå vad hon vill ha. Och så återtar hon det andra vill ha.
Och det är ju en klassiker att man...
Eller hur?
Liksom när snyggaste killen blev tillsammans med en viss tjej eller vice versa, så höjdes ju deras liksom status i gruppen.
Alltså jag hade en polare som aldrig fick brudar när vi var små.
Ja.
Tills det kom någon liten äldre brud och skitsnygg som helt plötsligt bara såg någonting erotiskt i honom som
ingen
annan
hade
gjort.
Ja, och då tänker man ju som kvinna, han har någonting.
Ja, ni är ju sådana jävla följare Jons. De var ihop några månader sedan. Efter det skulle ju varenda tjej ligga med honom som ingen hade tittat på honom innan. Det
men
är liksom...
kommer du inte ihåg kulturrullen Can't Buy Me Love? Ken Pamela.
Med Kirstie Alley och Patrick Dempsey. Eller,
ja,
nej,
hur
var
han...
blonda? Nej, det var hon blonda. Nej,
blonda
just det.
Hur han, hon dog tyvärr i missbruk, den skådisen. Men hur hon blir liksom köpt för att hon råkar spilla ner sin mammas läderjacka. Och han har kört liksom, gräsmaskinen i månader och betalar henne för att låtsas vara flickvän.
Ja, just det, just det. Och sen så drar det igång. För,
sen
just det.
Drar igång och han blir liksom skolans mest populära kille.
En ung McDreamy, det är en jävligt bra collegefilm. Bra premiss. Nej, men det här stämmer ju på så många plan. Det är absolut i sexuella relationer. Men så, bygger inte hela modeindustrin på det här också? Någon hittar på att man ska oversize. Lite andra människor tycker att man ska ha det. Och då börjar du också gå och köpa för stora kläder.
Fast två år för sent. Typ.
Ja, men det är för att man inte är med. Men det bygger ju också på det där, följer jag om. Eller så här, var man ska bo. Alla andra verkar vilja bo på Österlen. Då ska väl vår familj också kunna bli lycklig där nere.
Mm.
Människan är en varelse som inte riktigt vet vad hon begär. Så hon vänder sig till andra för att förstå vad hon vill ha. Jag tycker det är ganska...
Ja, men det är klokt. Fast man vill ju tro att man är mer än så, men det är man säkert inte.
Nej.
Nej.
Det är man inte. Tyvärr. Ännu en intressant mänsklig felkodning. Med den felkodningen så önskar vi väl god jul till alla, gör vi inte det?
Ja, för det här är ju sista avsnittet innan jul. Och sen kommer vi börja med någonting helt nytt. Krönikörerna kommer börja varje vecka. Vi har lyssnat och vi har förändrat och vi kommer nu mötas i studion varje vecka.
Jag minns att du lovade det här för ett år sedan, vill jag bara säga. Du sa att du lovade det här för ett år sedan.
Exakt.
Men det tog ett år, det kan göra
det
ibland.
Nej, jag sa så här, om vi kommer upp till 10 000 lyssnare per avsnitt, då... börjar vi sända varje vecka.
Ja, det var så. Det tog
och
ett år.
Och det tog ett år och nu gör vi det och vi kommer ses varje tisdag.
Fan vad härligt. Då blir det otrohet och kultursalonger och sådana saker.
Och mycket, mycket mer. Och ha en fantastisk skimrande jul så ses vi sen i slutet av december.
Hold up. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.